Reptilpodden av och med Maria Berglund och Fredrik Högström. I studion idag är jag, Maria, och Erik Westerberg som är coach och ledarutvecklare på Protea Leadership. Välkommen, Erik.
Tack så mycket, jag känner mig väldigt välkommen. Jag har fått kaffe och sen har jag fått en liten hund i knät här, och det är ju bra för det parasympatiska nervsystemet, för då blir man lugn.
Och det vi ska prata om är moget ledarskap, som också är titeln på en bok som du har skrivit.
Jajamensan.
Och som är helt rykande färsk, eller hur?
Den kom ut strax före jul, ja.
Mm. En mycket fin bok. Undertiteln är också lite så vass. Är det du eller ditt ego som styr? En handbok för ledare och människor.
Jajamensan.
Kan du berätta bara lite om titeln?
Man kan ju säga så här, att ge ut en bok om ledarskap, om man nu söker på en av våra större boknäthandlare på ledarskap i titeln, så får man ungefär 1100 träffar. Behövs det liksom en bok till? Det är ju frågan.
Då får man nog göra, om man har som mål att läsa alla.
Ja, alltså, behövs det verkligen? Inte allt redan skrivet och sagt. Men vi tyckte faktiskt inte det, för att om man söker på moget ledarskap på samma sajt så får man två träffar, varav det här är en. Så att det här är ett område som på något sätt är bortglömt eller försummat, eller att man undviker det av någon anledning som vi faktiskt inte vet. Man kan ju spekulera i det lite grann, varför det kan vara så, för att det faller på något sätt mellan ledarskap och vuxen psykologi.
Just det. Men tänker du att just begreppet moget ledarskap och det som ligger i det då, att jag gissar att vi kommer komma in på det, men att växa som människa gör en till en bättre ledare av andra, att det är försummat eller bara själva?
Nej, det är försummat. Alltså, om man tittar i företag idag till exempel på de viktiga saker man gör, till exempel när man rekryterar, så inte mäter man mogenhetsgrad hos folk.
Till Men exempel. Ibland intelligens.
Ja, man mäter en massa saker, intelligens och alla möjliga förmågor, va?
Mm.
Men inte mognad.
Tycker du man ska göra det?
Jag tycker absolut man ska göra det.
Inför en rekrytering?
Absolut.
Ja.
Och samma sak när man sen ska tillsätta någon där, till en viss post. Det kan ju vara en linjechefspost, eller det kan vara till exempel när man sätter ihop en projektgrupp. Så tittar vi ju på personlighetstyper och vi tittar på kompetenser och sånt. Men inte på mognad.
Mm. Okej, okay, ja.
Och vi tycker ju att det där är så. Dels är det lite konstigt, men det är också väldigt synd, va? För det finns ju som väldigt potential i det här med att förstå mognad, att utveckla mognad. Och det är ju en anledning att vi vill att ge ut boken, för att verkligen sprida det här och också att hjälpa svenska företag bli mer lönsamma.
Ja.
Det är ju det går ut på.
Ja.
Så att därför så bestämde vi oss för att vi skulle ge ut en bok då på Protea Leadership, och jag fick äran att skriva. Men metodik och tankar och sånt har vi utvecklat tillsammans.
Mm.
Mina kollegor Mona Brenkle-Geijer och Jan Lauritsen inblandade i det här precis lika mycket som jag. Men jag fick skriva.
Du fick skriva, vilken ära. Mm. Men får jag bara då referera tillbaks till ett föregående avsnitt med Jessica Löwenhjelm. Där går vi ganska noga igenom all de här olika stadierna av vuxenutveckling på korsen och tvärsen. Så lyssna gärna på det också i samband med det här avsnittet. För här kommer vi mer prata om, och det har du med i den här boken också.
Mm.
Men jag tycker också att vi ska prata om det här, är du eller ditt ego som styr? Det jag är spännande.
Ja, det är spännande. Det är jättespännande. Och man kan väl säga att mognadsutveckling eller vertikal utveckling eller visdom eller medvetenhet eller egoutveckling, det är i stort sett samma saker allt det här, fast det har olika namn.
Okej. Okay. Mm.
Så att när Jessica, hon pratar ju om vertikal utveckling, och det är ju vad det här är då. Vertikal utveckling då, till skillnad från horisontell, som är att man skaffar sig mer faktakunskaper.
Just det.
Och det vertikala är ju att man förändras som människa. Och också inställningen till kunskap och inställning till sig själv och inställning till världen.
Ja.
Så det är en transformation kan man kalla det.
Och som då coach och ledarutvecklare som du jobbar som till vardags, får jag gissa då att du stöttar i det här med att utvecklas vertikalt?
Ja, absolut. Och vi har ju gjort det här nu i 10 år har vi själva använt det som boken beskriver, de arbetssätt och de tankar som boken beskriver. Och vi har ju upptäckt att det här funkar. Och det är ju jättekul liksom.
Det är fantastiskt.
Ja, det är fantastiskt, för det här är svårt. Va? Alltså, mognadsutveckling är svårt, men vi tycker att vi har hittat ett sätt att göra det här på så att det faktiskt fungerar och att man kan göra det själv och man kan göra det med lite hjälp kanske från en coach, men sen kan man göra det själv när man har liksom kommit in och lärt sig hur det här fungerar. Och så kan man göra det resten av livet.
Wow, ja. Du menar att man blir aldrig klar?
Nej, man blir aldrig klar och man vill inte sluta. Nej.
Det är väl tjusningen.
Ja.
Men berätta då vad ni har kommit fram till. Vad är det man gör då? När man då delvis tar, kanske hjälper av en coach, men man kan också själv fördjupa sig.
Ja, hur blir man mera mogen? Det är det handlar om. Mm. Därför att man vill bli det av någon anledning. Man vill bli en bättre ledare till exempel.
Mm.
Eller det kanske till och med så att det är helt nödvändigt för att man ska klara av sin roll som ledare.
Ja, men du är inne på att det krävs det någon typ av vilja först och främst.
Det krävs en viss vilja för att göra någonting sånt här.
Och kan man vara driven av att bli en bättre chef?
Absolut.
Ja, okej.
Okay. Det kan man. Om man tittar rent allmänt på människors mognadsutveckling så är den nästan inte någon mognadsutveckling alls. Alltså det är en väldigt flack kurva för de allra flesta.
Mm.
Man har en hygglig mognadsutveckling där 25-30 års åldern, för att det är helt nödvändigt att ha det. Och hjärnan har blivit klar och man håller på att inreda den så att säga. Så att, men sen hänger det ju på en själv om man vill mogna eller inte.
Ja. Alltså det här, det innan, det kommer för att man utvecklas. Puberteten kan man inte hoppa över.
Nej, och man är tvungen liksom att anpassa sig till andra människor och sådana saker. För att man ska börja jobba och man kanske bildar familj. Och det har en mognadseffekt det också. Man kanske blir förälder och sånt här.
Ja, men resten, där får man...
Sen får man faktiskt ta tag i det själv. Ja. Och det gäller ju veta om det till en början.
Ja.
Det är inte alls så att stigande ålder innebär ökad mognad. Och det kan man ju förstå om man tänker på äldre människor. Alltså alla har väl någon sån här god mormor eller farfar eller någonting sånt där som barnen bara kryper upp till, som man bara vill vara med och som är generös och inte dömande och fulla av kärlek. Och sen förvånansvärt många har motsatsen också när det gäller föräldrar som jätteproblem med sina föräldrar. Därför att de är dömande, de är krävande, de är besvikna, de är gnäller när man träffar dem. Så att det är ju samma ålder men det är helt olika beteende.
Mm.
Och någonting har gjort att den ena blev på ett visst sätt och den andra på ett annat sätt.
Mm. Men det är ändå intressant att säga att det hänger på liksom de... medvetet val på något sätt, att jag vill faktiskt fördjupa mig och det här sättet som jag har agerat och tänkt på fram tills nu har inte hjälpt mig så mycket, utan jag behöver göra någonting mer.
Man måste komma till en punkt där någonting skaver i livet.
Ja.
Eller om man, ja till exempel man känner, det är väl en sorts skav kanske, man känner ett krav att den här nya rollen jag har fått som ledare kräver mer av mig än vad jag kan leverera idag, så att jag måste göra någonting.
Mm.
Och att man kommer på att det är det här man kan göra.
Mm.
För många så är det ju en livskris som sätter fart på mognadsutveckling. Det kan vara en skilsmässa till exempel, oftast mitt i livet. Och då kanske man börjar jobba med sig själv och så händer någonting. Alltså man får ett språng i mognadskurvan. Och sen kan det ju tyvärr också vara så att resultatet av skilsmässan kan ju gå åt andra hållet. Man blir bitter och sur och faktiskt går tillbaka i sin utveckling också.
Man kan gå tillbaka?
Absolut.
Oh.
Absolut. Så att jag skulle vilja säga att det här kräver ju en sorts underhåll. faktiskt då, ja. Att man helst att man kan liksom vara uppmärksam på sig själv och det förutsätter ju att man förstår de här mekanismerna.
Mm. Förklara gärna mekanismerna.
Ja, vi ska försöka beskriva vad mognad är på ett enkelt sätt. Så man, alltså en väldigt omogen person är ju på något sätt innesluten i sig själv. Man är liksom ensam mot världen.
Mm.
Och inställningen till världen är att den är farlig. Det är de smarta och starka som klarar sig. Och man ägnar tid åt att tillgodose sina behov. Liksom. Det är vad det går ut på livet.
Mm.
Man kan vara väldigt stridssmarta personer. Men världen är en farlig plats. Liksom.
Mm.
Och man relaterar ju till andra personer, men det är mest i form av transaktioner. Om jag gör det här för dig, så vad kan du göra för mig? Liksom?
Just
det. Det här är ju lite extremt, men i alla fall det kan man säga en lägsta mognadsnivå. En mycket mogen person tror ju på att världen är god i grunden. Sen behöver man ju inte vara naiv, men världen är god, saker och ting löser sig. Jag måste inte vara inblandad i allting, det blir kanske ännu bättre om jag inte är det.
Mm.
Man tror på att det finns kärlek och lojalitet och medkänsla och sådana här saker. Och att det är viktiga krafter så att säga som fungerar. Och själv har man inte så stor betydelse utan man är fokuserad på andra människor. Man är öppen utåt. Och det kan vara de närmaste och det kan vara en lite större krets och det kan vara alla människor på jorden. När vi pratar medkänsla och empati och sådana saker. Va?
Vet du, när du säger det då tänker jag på det här med liksom vad man har... Hur mognad då kopplar till nervsystemet? För det du beskriver först är den som är liksom i kamp och flykt och ja, inte är i sitt trygga ställe i nervsystemet. Medan den senare beskrivningen här, att ja, men världen är en säker plats för mig och det finns kärlek från mig och till mig, från alla. Ja. Det är ju mer i den här ja, men avslappnade...
Ja, bara sympatiska läget är nog så här, väldigt mycket vanligare för en mogen person.
Ja, som du får här nu av
ja, hunden. Ja, som jag får av Fanny här, som jag har lagt så här.
Men betyder det då att... För vi pratar ju nu lite om att utveckla sig själv mognadsmässigt.
Mm.
Har liksom de här kognitiva funktionerna, att man kan tänka sig till, man ser att jag behöver det här och jag vill bli en bättre ledare.
Mm.
Men det finns också någonting fysiologiskt i det.
Det gör det absolut. Och nu är inte jag psykolog, va? Jag är ju ingenjör, det är vi allihopa på Protea, så att vi har närmat oss det här.
Ni är ingenjörer,
från, från det hållet.
Ja.
Så att jag kan inte föra några djupare diskussioner om nervsystem och sådana där grejer. Men helt klart är det att det finns ett samband. Men till exempel förmågan till närvaro är ju kopplad till mognad. Mm. Och närvaro kräver ju att man är avkopplad. Och att de så att säga, medvetna delarna av hjärnan, att den är i bra form.
Mm.
Så att man kan hålla koll på sig själv. För att det är en fantastisk förmåga vi har, vi människor, är ju att vi kan studera oss själva.
Ja.
Vi kallar det för ett observationsjag. Vi kan alltså överpröva våra känslor och våra tankar. Och behöver inte bli slavar under dem. Om vi väljer att göra det.
Ja. Och här kommer det in lite på begreppen kring egot och det här.
Absolut. Mm. Absolut.
Så det har observationsjaget.
Ja, att förstå att vi kan det.
Mm.
Men för många människor, och speciellt för omogna människor, så har det aldrig föresvävat dem. Utan de upplevelser man har är sanna.
Ja.
Därför att världen är sån. Har jag tänkt en tanke så är världen sån. Han som lurar mig där när vi gjorde den här affären, alltså, han är en idiot. Liksom, och så är det så bara.
Mm. Ja, de flesta är ju idioter.
Ja, de flesta är idioter faktiskt, utom jag. Som,
som har förstått hur det ligger till.
Ja, så det här är ju... fantastisk förmåga vi har och som vi förstås använder omedvetet, det gör alla, men att verkligen förstå den och kunna använda den på ett medvetet sätt och koppla in den när den behövs.
Mm, just det. Det nu börjar kan man tänka här att alla mina kollegor är idioter. Kan det verkligen stämma?
Precis, för att precis en sån tanke, och det finns en massa sånt beskrivet i boken, sådana typiska tankar av det här slaget, då är det dags att koppla in observationsjaget.
Här är varning. Jag tyckte faktiskt om att du hade listat sådana. Får jag läsa upp
det? Ja, absolut. Ja.
Det var väldigt förtjusande och lite, vad ska man säga, tragikomiskt.
Ja, det här var lite jobbiga också.
Ja, overkligen. Du har en sekvens som heter Lär känna dina typiska egoreaktioner. Och det är alltså en lista på 2 sidor ungefär. Jag ska inte läsa allt, men jag tänkte bara, jag drar några stycken för att det var roligt. När du är övertygad om att du har full koll på dig själv och en utmärkt självinsikt, det är en varningssignal. När du tänker eller känner något och är övertygad om att det är sant utan att du har några bevis. När du tänker tankar som är dömande, föraktfulla, nedlåtande och förminskade om både dig själv och andra. Och det är lite intressant, det handlar ju om att hur man ser på sig själv också. När du vill vinna en diskussion och helst äga den andra personen. När du sorterar in människor i någon slags rangordning. När du känner ett behov av enkla lösningar och generaliseringar för att du inte orkar med tillvarons komplexitet. Den kan man ju dra ganska mycket till jobbsammanhang.
Absolut. Och om jag ska kommentera den punkten just. Att jag tror att intuitivt så förstår man, om vi pratar om mognad, att det kan handla om hur man är mot andra människor. Men att det också handlar om förmågan att hantera komplexitet, det tror jag inte att man tänker intuitivt. Och om vi tittar på kraven på en ledare idag när det gäller komplexitet, så blir det ju värre och värre och värre.
Ja.
Av alla möjliga olika skäl då. Liksom internationalisering, digitalisering. Vi har nya former för hur ledare jobbar, så att säga. Vi har agila organisationer till exempel. Förut så var det en ledare som var bäst på någonting, och så hade man ett gäng runt omkring sig, så ledde man det. Det ser ju inte ut så idag på någon arbetsplats.
Nej, nu är det så höga krav på samarbete också, och då ska man ju fungera med alla möjliga olika grupper.
Ja, och sen är det ju, människor sitter ju över hela världen, det är olika kulturer. Och det är mycket jobbigare i samhället, det är mycket mer krav på ett företag idag till exempel än vad det var förut. Till exempel när jag var ledare, då var det ju en sak man siktade på, det var lönsamhet, och det var det man behövde bry sig om. Men nu måste man bry sig om väldigt många olika saker. Annars går arbetskraften ut genom dörren, och det kan ske väldigt snabbt till exempel. Så att förmågan att klara komplexitet har en direkt koppling till mognad. Och man kan ju förstå det, en omogen person orkar inte med världen, och därför så stänger man in sig i en liten grotta som man själv liksom har inrett, kan man säga. Och som är som man vill ha den, och där har man sina fördomar och man har sin uppfattning om hur allting är. Och det kan kännas tryggt och bra, men inte så bra om man ska leda, i alla fall inte på en högre nivå i ett företag.
Nej, och just det där att stänga in sig, då blir man ju i krig med alla också. Och det är jättesvårt att samarbeta när man är i krig med dem.
Ja, och att vara i krig, det är ju en typisk ego-grej, va? Egot säger ju till det att kriga. Men det är ju inte krigen som har gjort oss människor så framgångsrika, utan det är ju samarbetet. Så att det är lite märkligt att det är så, att egot är sånt. Men egot bryr sig egentligen inte om att det ska gå bra för oss, utan bara att vi ska överleva.
Så egot är någon funktion, ska vi säga så, som ser till att min självbild upprätthålls, håller mig borta från obehagliga känslor.
Ja.
Får mig att överleva.
Får oss att överleva. Och det verkar inte som egot har utvecklats särskilt mycket på 200 000 år eller vad det är som vi har funnits. Utan man kan ju lite gärna se det som att egot är en körlande rådgivare från förr som ska försöka...
Så ska... Och den där dras man med, alltså dag ut och dag in.
Ja, som ska försöka ge oss råd i det här moderna samhället.
Ja.
Och jag menar, curling är ju inte bra, det vet vi, när man föräldrar som curlar sina barn, de överlever kanske, men sen när de ska stå på egna ben så funkar inte det. Och det är samma sak här. Så att om vi låter egot bestämma över oss, så blir det inte så bra faktiskt. Utan vi är tvungna att hjälpa egot, kan man säga. Vi är tvungna att ta lite befäl själva för att det ska bli bra.
Just det, och ta kontakt med, vad kallar du det, det observerande?
Ja, men jag använder det som ett verktyg, observationsjaget. Mm. Att vi upptäcker att nu är det inte jag som bestämmer, nu är det ego som bestämmer. Nu har egot inbillat mig att han där borta är en idiot, och då har jag blivit arg. Och det är kanske inte alls det bästa i den här situationen, utan det är kanske mycket bättre att gå dit och förhandla istället eller något sånt.
Vilket är då svårt när egot är igång och inte och har det här lilla fönstret där man upptäcker att vänta, vem är det här nu? Är det den här rådgivaren från förr?
Ja. Ja, det är ju alltså jättesvårt. Först och främst så kan man säga att de flesta har ju inte upptäckt att det finns ett ego.
Ja, ah, okej.
Okay. Utan de tror ju att det som egot på något sätt för till ändå, det kan ju vara via tankar eller känslor eller känslor i kroppen liksom, på olika sätt, beroende på vem man är. Då tror jag att det är sanningen. Så att just själva upptäckten av egot är en väldigt viktig milstolpe på vägen mot mognad.
Ja, okej. Okay. Mm.
Och man, när man tittar på forskning och sånt, så är det ungefär 15% av jordens befolkning som har upptäckt sina egon och faktiskt kan relatera till dem. Inte mer.
15% av jordens befolkning. Ja. Och vad, finns det någon forskning som säger någonting om Sveriges befolkning då?
Alltså det finns inte jättemycket siffror.
Eller ska vi gissa men på 15 här med?
Vi kan gissa på att det är något högre i Sverige. Överhuvudtaget så Europa är lite, ligger lite högre här än vad Amerika gör till exempel. Mm. Norden ligger bra till i Europa rent allmänt, så jag gissar bara att vi är lite bättre här.
Mm. Det ska vi alltid utgå från. Ja. Det är jag gott som vill.
Ja, just det. Det kan det vara. Ja, så att vi har använt oss av egot för att beskriva det här med mogna, det är för att vi tycker att egot är ju liksom lite kul, va? Egot är ju en del av oss, men det är en separat del. Och det var ganska bra att förlägga en massa dåliga egenskaper till en separat del. Alltså det är så, vissa barn har sina alter ego som de skyller på när de har bus. Och det, lite så är det ju faktiskt, att man kan ha egot separerat från sig. Och det är ju precis det här går ut på, att med observationsjagets hjälp kunna få distans till egot och sen så betraktar det som en rådgivare, inte som en chef utan som en rådgivare.
Mm.
Och så bedöma de råden som kommer.
Mm, ja, det kan ju komma bra råd också.
Absolut. Mm. Vi ska inte göra så med egot, för då dör vi liksom, för att då rasar ju sinnet ihop antagligen.
Mm.
Och egot gör en massa bra, till exempel vi bevarar ju mest positiva minnen och saker som har hänt och sånt där. Annars så skulle vi liksom gå under om vi tänker på alla dumheter vi har gjort under hela uppväxten. Mm. Och vi behöver det där skyddet på alla möjliga sätt. Men det gäller, och jag menar, i egot finns också en massa tankevanor och sånt som hjälper oss att bli effektiva.
Mm, till exempel?
Ja, jag menar, ta det här med att köra bil. Det är ju rätt komplicerat om man tänker på vad vi egentligen gör. Och liksom det här med signalbehandlingen som vi har när vi ser saker kring vägen och sånt där. Va? Vi har ju blivit automatiskt väldigt skickliga på att bedöma situationer. Och det är ju liksom invant.
Ja, just det. Ja.
Man kan säga att det är egot som hjälper oss att köra bil. Mm. Men ibland så händer ju saker som gör att vi behöver ta över. Och faktiskt inte köra på autopilot, utan att...
Just det, för det här, den liknelsen med bilen, det skulle man kunna säga också hjälper en att, inte, det sa inte döma, men det sa kalkulera och...
Ja, bedöma.
Och bedöma, ja.
Ja.
Mm. Och då är det hjälpsamt. Ja. Och det är inte hjälpsamt när man börjar bedöma eller döma andra situationer kanske.
Nej. Mm. Så det gäller att vara så medveten om vad som händer, så att man förstår när man så att säga ska ta över själv.
Ja.
Men det här är lite besvärligt, va? För att egot finns ju i den delen av hjärnan som inte tröttas. Och observationsjaget finns i den medvetna delen av hjärnan. Och där blir man ju liksom trött, va? Man jobbar en hel dag och så kommer man hem och så blir det en konflikt. Då är det inte säkert att man orkar stå emot det där egot.
Aha.
Många kunder berättar om att de beter sig ganska bra på jobbet, men inte när de kommer hem. Så jag undrar hur det är.
Hur är det i äktenskapen här ute i stugorna?
Ja. Och det beror ju delvis på det här då. Och likadant om man är i dåligt skick. Alltså man har inte ätit ordentligt, man har inte sovit ordentligt. Barnen skriker på nätterna, man har inte ätit. Så är ju förmågan att stå emot egot mycket sämre.
Ja, ja, okej. Okay. Ja.
Så att allmänt tillståndet är ju viktigt här för att man inte ska göra något dumt.
Just det, så grunden, först har vi upptäcka egot i någonting,
ja,
och sen ta hand om dig,
ja,
så att du inte trillar dit i onödan för att, ja, du har sovit dåligt eller, ja,
precis,
ätit dåligt.
Ja, och det här är bra att tänka på, va? Att man inte ger sig in i en konflikt när man inte är i form, för att då är det stor risk att det är egot som tar över konflikten.
Mm.
Och så blir det inget bra.
Mm. Ja, det låter ju som sunt och moget sätt att säga också att ja. Ja, men just nu kan jag faktiskt inte ta den här diskussionen. Nej. Kan vi ta det imorgon?
Ja.
Nu känner jag mig trött.
Ja. Och jag vet ju som, jag har ju barn då, de är stora nu, men när de var små så var man ju trött och så gjorde de någonting. Och då var det väl frestande att ibland liksom ta någon konflikt där i ett läge där det jag inte borde ha gjort det.
Ja. Oh ja.
Ja. Ja.
Hög igenkänning.
Ja, ja. Och jag menar, vi är ju människor så att det är väl inte så farligt. Men det är ett sånt exempel i alla, ja, fall hur allmänt tillståndet spelar in här.
Mm. Ja, och vad har vi mer då? Vi vill upptäcka egot. Vi vill ha ett bra allmänt tillstånd. Finns det något mer man kan göra det för att börja kultivera de här mogna egenskaperna hos sig själv?
Ja, vi kan ju titta på det här att om man nu hamnar i en jobbig situation så kan det ju vara så att egot tar över. Man blir irriterad eller arg eller säger någonting som man inte borde sagt eller något sånt där. Det är också så att egot, det finns någon tanke liksom i bakgrunden om den andra personen. Han är elak, han vill lura mig eller något sånt där. Och det leder ju till att det händer saker i kroppen. Hormoner sprutar ut.
Just det. Mm.
Det är kamp liksom.
Mm.
Vi är ju fortfarande som vi var när vi var på Kalaharis slätter. Liksom. Vi ska slåss eller vi ska fly eller vad man nu ska göra. Det finns en liten berättelse i boken om de här fyra reaktionerna vi har.
Mm.
Som är ett ledningsgruppsmöte på en bank.
Ja, det verkar vara, jag som har läst boken nu, det var ett fruktansvärt ledningsgruppmöte när de började slåss och det var, ja, levde ut sina känslor som på ett dagis.
Ja, och det är ju lite roligt, men det är inte bara, utan det säger faktiskt någonting också. Ja.
Mm. Att det här är det som lever i oss, men, ja, vi trycker ner det lite grann och försöker.
Ja.
Det kanske pysar ut på andra sätt.
Det kan pysa ut på andra sätt. Vi har mer sofistikerade sätt att fly. Va? Men det kan ju vara så att jag ska aldrig prata med honom mer. Eller jag kommer aldrig göra det här mer. Mm. Eller, och så där. Det är också en sorts flykt. Då. Men vi får fullt med hormoner i kroppen. Och vi mår ju inget bra av det. Så att bara det är ju en signal till att dra sig tillbaks liksom. Att vara så medveten om att när det här händer så ska jag inte gå vidare utan jag ska backa snarare.
Mm.
Och så säger du, jag känner att vi kan inte prata om det här just nu. Kan vi ses imorgon och återuppta det här samtalet? Vi får tänka lite. Kan man alltid göra. Men målet med att arbeta med sig själv, det är ju att upptäcka det här helst innan reaktionen har satt in i kroppen.
Mm.
Och då pratar vi om sekunder innan det här har hänt. På en del människor så kan det ju ske på tiondel sekunder så går alla system, ja, igång.
Trigger.
Ja, så det är lite olika vad man är för personlighetstyp. Men helst stoppa det i realtid.
Ja.
Men det är svårt i början. Så att då får man göra så att man genomlider det här. Och sen så när man får lite perspektiv på det så analyserar man vad som hände. Och så kan man lära sig någonting av det. Och nästa gång man hamnar i en liknande situation så behöver det då inte bli så illa. Liksom.
Just det. Och så egentligen det steget, det handlar ju då om att börjar reflektera över sin dag eller sin vecka eller vad det kan vara. Har jag hamnat i någon situation där jag har triggats?
Ja, just det. Man kan ju stanna upp när som helst och fundera på tillbaka. Vad har det hänt nu de senaste dagarna? Finns det någon situation jag kan ta som ett case och lära mig något från det då?
Mm.
Och det här sättet att jobba på kan man tycka är oplanerat. Men jag tror att det är ett väldigt bra sätt. För att hur sjutton ska man kunna planera en mognadsutveckling i ett sinne som man inte känner? Alltså det här är ju som att spela datorspel och levla och så kommer man till nästa nivå. Alltså man vet ju inte vad som finns
där. Ja, man måste kolla runt först.
Och det är faktiskt så att en av de mer kända på det här området, Robert Keegan, han förordar den här metoden. Han säger, let the problems solve us.
Ah,
alltså när det uppstår ett problem, använd det som en möjlighet till utveckling.
Mm. Det låter som en skön inställning också att inte liksom vara ute och söka eller liksom behöva tänka för mycket på utan det kommer komma till dig.
Ja, och jag tror också att sinnet är sånt att det liksom det är någon insikt man har som ändå ligger lite ytligare och så får man den att poppa upp.
Just det.
Och det intressanta med det då som vi har upptäckt när vi jobbar det är ju att vi kanske har en kund där vi ser att de har stora hinder av något slag. Va? Hade vi varit så att säga, traditionella terapeuter så kanske vi hade gått på det.
Mm.
Och börjat jobba med det. Men det gör inte vi. Utan vi använder den här metoden istället då. Och så kommer det upp andra saker. Men på något sätt så är det som de här större problemen. De sopas lite grann undan av att man utvecklas på andra områden. Och blir mera benägen att ta tag i dem lite senare.
Okej, ja.
Så man behöver inte ta det värsta först utan snarast tvärtom. Ja. Att få igång processen och en massa saker försvinner av sig själv.
Ja. Man fiskar upp de här, det som ligger närmast till hands.
Ja.
Och sen så kommer det kanske till och med på köpet, det som ligger längre ner.
Det kommer saker på köpet, märkligt nog faktiskt har vi sett. Och som coach så kanske man identifierar någonting, det här borde vi ta tag i liksom, men så visar sig sen att det behöver vi inte göra för att det löste upp sig på något sätt.
Mm, mm.
Nu pratar jag om väl fungerande, framgångsrika personer. Det är ju viktigt. Det här är inte terapi. Hade det varit terapi hade det varit någonting annat. Va? Men vi är ju en annan ände av skalan.
Ja, vi pratar om coachning. Men jag tänker också, det tror jag vi har sagt i något avsnitt här, att om man går i terapi så hade nog terapeuten redan första sessionen kunnat säga att det här är ditt problem.
Ja.
Men hade den gjort det, då hade man inte sett det som sitt problem. Utan tjusningen är att man sitter där ett år innan man kommer på det.
Ja, jo, men så är det ju. Men det är ju så. Och vara kort, man måste ju komma på saker och ting själv. Och det handlar ju om motivation och så. Men det här att ta saker när de dyker upp. Vi kallar den här... Det här vi kallar för grovstädning liksom av sinnet. Va? Det är som att komma in i ett rum och så finns det en massa skräp där. Och så tar man något och städar bort. Liksom. Så får man ju lite mer space i rummet. Så kan man ta nästa grej och nästa grej. Så. Och till slut så har man ju städat i rummet.
Ja, vilken fin liknelse.
Ja, sen när man har gjort det, det är ganska fint i rummet. Då är det inte så mycket fråga om grovstädning. Utan då är det mer en fråga om hur ska det vara i det här rummet.
Mm.
Och då kommer man ju in på värderingar och det som så att säga inte är egot, det är ju jaget. Vad vill jag egentligen?
Mm.
Hur vill jag utvecklas? Och det är inte så lätt att veta det, därför att egot har varit så dominerande, så man vet faktiskt inte vad man vill, utan man tror att man har villat det som egot vill. Så att då kommer man in på det, och då är det inte riktigt lika mycket städning, utan då är det mer en fundering på vad vill jag utveckla hos mig själv? Hur vill jag vara? Vad vill jag att andra människor ska säga om mig till exempel? Så att metoden som vi använder oss av är ju, man kan kalla det för självutforskning.
Mm.
Och kontinuerlig självutforskning.
Just det.
Och ta vara på situationer som i och för sig är jobbiga, men som blir guldgruvor när det gäller utveckling. Va?
Ja, och du bad ju mig tänka igenom en sån situation
till
idag.
Ja.
Är det nu vi kommer in på det?
Ja.
Mm.
Berätta.
Ja, då är situationen som jag senast triggades av som följer. Och jag tar en händelse eller en serie händelser från mitt privatliv. Där jag och en av mina döttrar rider. Och vi har väldigt trevligt. Vi åker ut till hästen och tar hand om den och samarbetar och har det bra. Tills min dotter, 11 år, jättesnäll i övrigt, men, men inte här, kommer på att hon ska bossa med mig, tycker jag. Eller tycker mitt ego. Och går in i någon slags mode där hon säger, mamma, nu kan du kratsa hovar, sen kan du hämta sadeln, sen kan du hämta tränset och sen leder du ut henne. Och min reaktion är, först tänker jag så här, skitunge. Och sen tänker jag, jag kanske inte alls behöver kratsa hovarna nu. Jag kanske behöver borsta. Så jag blir lite obstinat också. Och låtsas inte om att hon har precis gjort allt det här. Och det här är återkommande, så jag märker efter ett tag också att när jag då inte, att det blir väldigt tråkig dynamik mellan oss, dels när jag ignorerar och när jag då, men jag bedömer att vi ska göra det här istället. Och den triggar mig väldigt mycket.
Okej, vad händer med dig då? Kan du beskriva, vad händer i kroppen?
Jag kan känna ilska. Vad fan? Sådär. Kom här. Och framför allt också, eller framför allt, det är nog mest i de situationer där det finns andra runt omkring. Där jag börjar känna så här, vad ska de andra i stallet nu tänka om hur jag har uppfostrat min dotter?
Intressant.
Att bli bossig mot mig.
Intressant. För att det är ju så vi gör, precis som du gjorde nu, att identifiera situationen, du har identifierat känslan ilska. Nästa steg då är ju att fundera på vilken tanke, kanske omedveten, är det som har fått mig att känna ilska. Och då är du inne på nu då, tanken där.
Just det, att det är egentligen de andra.
Det är de andra, vad ska de tycka? Och det är ju väldigt intressant, det säger ju någonting om dig då.
Att jag bryr mig om vad andra tycker.
Ja, i hög grad, åtminstone det här. Och möjligen då kan du ju fundera på om det är så i andra situationer också. Är det här ett typiskt drag hos dig?
Ja, men jag känner att jag blir känslig kring det just i liksom min egenskap av mamma där. Att någon ska tycka att jag har uppfostrat min dotter på något sätt som jag inte vill stå för eller inte. Ja, vad det nu är.
Och det är ju jättesvårt att vara mamma ju, så att det är ju ett speciellt case det här med mamma-dotter, det måste
jag
säga.
Ja, jo, absolut, det är jag väl medveten om. Ja. Men ändå, för just det där, ja, det är intressant att det är just de här andra runt omkring. Och att min reaktion, för jag känner att jag blir arg och att jag försöker komma runt det genom att typ jag gör någonting annat istället. Alltså jag gör inte som hon säger.
Just det.
För att det...
Och det var typiskt egot då, att gå emot, att vilja ha eller kamp.
Jag blir obstinat liksom. Jag tänker minsann inte kratsa hovar.
Nej. Men du, nästa gång det här händer då, hur tänker du hantera det då? Hur vill du vara?
Ja, men jag vill väl vara lite resonerande. Så säg att jag får en sån här salva. Nu kan du göra det där. Nu gör du så. För det är liksom, jag får ju det som en order. Och jag vill ju bara kunna ta det lugnt. Absolut. Ja, men tycker du att det är dags att vi salar nu, så då gör jag absolut det. Ja.
Just det.
Och om det är någonting jag inte håller med om, så kan jag ju komma med ett förslag. Jag tycker att vi kratsar hovar först, sen salar. Eller vad det nu är. Ja. Men jag tror att det... Så länge den här spontana ilskan kommer upp, så är det svårt. Ja. Men, nu bara tittar jag på dig och tänker jag så här, ja, men det finns det här lilla fönstret, du ser ilskan innan. Absolut.
Det är jättesvårt att hinna reagera så snabbt. Det är det ju. Men målet är ju liksom att skicka upp observationsjaget som i en drönare som finns strax ovanför och som håller koll på vad man än gör. Man får ta lite av sin mentala kapacitet och så skickar man upp den i drönaren för övervakning. Och så märker man att nu är det en situation. Nu tänds det varningslampor här. Och då kan man i alla fall ligga lite lågt så att man får lite tid på sig och förstå situationen innan reaktionen drar loss.
Just det.
Och det här kan ju vara lite svårt för olika personer. Om man liksom är en kroppstyp, då händer ju saker så jäkla fort så att det går nästan inte att stå emot.
Ja, men för det tänker jag på då också, att eftersom nu hittade jag att så här, det kanske inte egentligen är att jag blir så arg på min dotter, utan det är mest att jag blir bekymrad om vad de andra som är där ska tycka om mig.
Just det.
Hur ska jag agera med det då? Bara inse att jag har den tanken och försöka släppa.
Ja, alltså det är ju en fråga om dina värderingar. Hur vill du vara som människa? Vill du vara beroende av vad andra tycker? Eller
helst
inte, nej. Jag anar det. Och då är det här början liksom på någon typ av transformation när det gäller just den här detaljen hos dig. Att du, för jag menar, det är väl inte troligt att samma situation uppstår precis likadant igen, utan men det finns andra situationer där du kanske funderar för mycket på vad andra tycker.
Mm.
Det får du ju tänka på liksom. Och det intressanta med det här är att när man har gått igenom en sån här litet case och kommit på någonting om sig själv och blivit medveten om någon egen egenskap, så är det på något sätt som problemet nästan är löst. Om det är en enklare sak så att säga. Nästa gång så kommer du vara lite vaksam på det här och så får du lite nya insikter i den nya situationen. Och så håller man på så där och till slut så är det här borta liksom, utan någon större ansträngning.
Jag kan till och med tänka mig att de situationerna inte ens kommer uppstå när jag väl inte triggas av dem.
Just det, precis. Så att det här är själva så att säga, motorn i mognadsprocessen, att använda dagliga händelser, små händelser, vi får ju säga att det är en ganska liten händelse, att använda dem för utveckling.
Mm.
Och det här är ett effektivt sätt, därför att det händer ju saker hela tiden. Det går fort att utvecklas. Jämför till exempel med att man använder meditation, så tar det mycket längre tid. Det här är lite mer västerländsk metod kan man säga.
Jaha, det här står i liksom någon slags motsats eller ersätter att meditera, tänker
jag. Ja, alltså om man tittar i Indien så är det ju meditation som kanske är huvudmetoden då. Men det här har vi gjort en kognitiv liten process runt det hela som ju då är anpassad, västerländskt anpassad, det ska gå fort, det ska vara effektivt. Men också för personer som är framgångsrika och liksom inte har jättestora problem utan...
Okej. Okay. Men du tror inte, alltså det ena utesluter ju inte det andra.
Absolut inte.
Och ger varandra en skjuts.
Absolut inte. Mm. Och det finns ju med lite i boken också om meditation och hur man kan använda det. Inte minst för att gå ner i varv och få tillgång till de här förmågorna. Att få tillgång till observationsjaget till exempel. Okay. Så det försvinner ju tyvärr när man blir stressad.
Ja, men precis. Och det blir det du målar upp lite grann nu är ju liksom ett tillstånd där man inte triggas igång av onödiga eller liksom, där man inte ser världen som helvete, nu händer det där igen. Och det bara det är ju värt all möda.
Ja, och det är precis som du säger, så det här är ju inte bara en sak för att ledare ska bli bättre i sina ledarroller, utan det här är ju i hög grad någonting som kommer alla människor till godo. Och jag tror att alla kunder som jag jobbar med har ju med som ett långsiktigt mål att få harmoni.
Ja.
Som man uttrycker på något sätt.
Mm.
Det här är ju vägen till harmoni. Massor med negativa tankar, konflikter, vad man nu kan tänka sig, dåliga saker, försvinner ju i den här processen. Så att det har ju väldigt stor mänsklig betydelse. Det är lite grann därför också som den tredje titeln på boken som är en handbok för ledare och människor.
Ja, och då tänker man ju genast, är inte ledare människor? Eller vad är det för homo.
Ja, men det ska ju vara lite roligt
också. Det ska vara exakt. Och du hänvisar, du nämnde Robert Keegan där.
Mm.
Som ju är en trevlig och bra referens. Sen tycker jag att en sak som var kul i boken är att du nämner, så här ska vi vill läsa mer om akt. Och det är väl lite det
ja,
vi är inne på.
Alltså, ja, ACT, ja just det. Mm.
Vad är det, tredje vågens KBT?
Ja, det kan man ju kalla det. Och den här tanken kring observationsjaget har vi i hög grad hämtat därifrån.
Just det.
De använder sig av den tekniken.
Men det jag ville fråga dig, för att där refererar du till en bok som heter Lyckofällan.
Ja.
Som jag har läst tidigare och jag tycker den är jättebra.
Ja.
Och du skriver, den är lättillgänglig men lite märklig. Berätta, vad var märkligt?
Ja, Russ Harris som har skrivit den och han är ju en av dem som har bidragit till att ACT har kommit fram som behandlingsmetod. Och
han har alltså ACT, det kanske heter ACT.
Jag vet inte faktiskt.
Nej, vi säger båda.
Jag är inte ingenjör som säger.
Ja, precis.
Han har ju skrivit andra böcker som beskriver på ett mer normalt sätt. Alltså, ja, saker och ting. Ja. Här tror jag att förlaget ville att han skulle göra någonting som var mer lättillgängligt och som kanske var lite kul. Och så blir det lite märkligt, tycker jag ibland. Jag menar, titta bara på omslaget. En kille med cyklop som dyker ner någonstans. Och vad har det med...
Dyker ner i det undermedvetna.
Ja, men det, alltså innehållet är väldigt bra.
Ja.
Om man bara kan stå ut med det här lite...
omslaget.
Ja, ja, och en del i texten också faktiskt. En del liknelser och sånt som jag tycker är lite märkliga. Så det är väl ett försök att för en forskare att göra någonting mer tillgängligt.
Okej, ja.
Om vi tar Robert Keegan till exempel så har ju han skrivit en del böcker och de är praktiskt taget oläsbara för vanliga människor.
Man behöver... Där kan jag hålla med dig.
Alltså det...
Man liksom...
Ja, och det börjar med en hänvisning till Piaget som ju är sån här vuxen forskarpsykolog. Bland de mest kända, och om man då inte kan Piaget, vilket inte är lätt för att det är väldigt komplicerade teorier, så förstår man ingenting av Keegans bok. Och det är kanske en anledning då att det egentligen inte finns något skrivet här. Det är liksom ett hål emellan ledarskapslitteraturen som ju kommer från ekonomi, organisation och vuxenutveckling. Då. Så
ja,
vi har försökt att fylla det där hålet med den där boken.
Ja, och det har du gjort jättebra.
Ja, vad kul att höra.
Ja.
Jag kan ju säga det också att vi faktiskt pratar om en alternativ metod också för mognadsutveckling. Om man inte vill hålla på själv utforska sådär, så finns det ett annat sätt som man kan göra. Och det är ju så att man kan ju lära av mogna människor. Alltså man vet ju vad mogna människor har för egenskaper.
Mm.
Och så kan man liksom ta efter dem. Fejka kanske lite i början, men fake it until you make it. Alltså efter ett tag så sätter det sig, därför att det är något bra med det. Mm. Man får positiva reaktioner med det. Och då finns det ju möjligheter att det liksom sätter sig.
Alltså det är en metod. Det är lite så här, ja, men hur skulle Erik ha gjort i den här situationen? Och till slut så är Erik min delpersonlighet, egentligen mitt observerande.
Just det. Vi kan ju ta det här med acceptans till exempel. Vi vet att mogna personer är bra på det. Och då kan man ju träna sig att acceptera saker och ting. Alltså det betyder inte att man tycker om det. Men att ändå träna sig på att acceptera att saker och ting är på det här viset.
Mm.
Sen kan man ju välja att göra någonting åt det.
Mm.
Vi vet ju till exempel om man ska liksom börja behandling mot alkoholism, man måste ju acceptera att man är alkoholist, annars kan man inte göra något.
Just det.
Och det gäller ju andra egenskaper man har också, att acceptera att jag är faktiskt ingen bra säljare, riktigt usel säljare. Mm. Jag måste göra någonting åt det här. Och det är inte så jävla lätt att göra det, därför att självbilden kanske säger någonting annat.
Precis, det kan vara riktigt jobbigt att acceptera.
Ja. Och då kan man träna sig på att acceptera saker, och så kör man det ett tag tills att det där sitter.
Man kan till och med träna sig på att acceptera att man inte riktigt kan acceptera den här
egenskapen. Det kan man göra. Då blir det liksom en nivå till på något sätt.
Tar man det lite lättare.
Ja, man kan träna empati till exempel som är otroligt viktig förmåga. Mm. Och att, genom att helt enkelt intressera sig för andra människor mer än man kanske har gjort.
Och ställa nyfikna frågor.
Ställa nyfikna frågor till kompisen istället för att berätta någonting som man själv har gjort.
Då har man liksom bestämt sig för innan. Nu ska jag...
Ja. Det fungerar jättebra.
Mm.
Och dessutom blir samtalet mycket bättre. Och sen får man höra kompisen. Det här var det bästa samtal vi har haft på länge, får man höra. Så, och då har man ju fått lite positiv förstärkning med det.
Mm.
Och så fortsätter man med det. Och så upptäcker man att det här var bra. Därför att de här egenskaperna... Det finns sådana egenskaper listade i boken också. De är ju på något sätt universellt mänskliga och som har en koppling till mognad.
Ah. Då känner jag också att jag vill läsa en lista med egenskaper.
Ja.
Vet du vart den är så här spontant?
Jag tror att det finns redan i början, kapitel 2 tror jag.
Gud vad härligt att ha författaren själv som bara sidan 23.
Och där finns också förslag på hur man kan träna.
Ja. Jag vill bara säga för den som lyssnar och tycker så här, men vad är det för egenskaper nu som mogna människor har som det går att kopiera? Då är det empati, att ta olika perspektiv, acceptans som du har pratat om nu, tacksamhet, inre kompass.
Mm.
Med inre kompass menas att agera utifrån egna sunda, fasta värderingar oavsett vad andra tycker.
Mm.
Den var bra.
Mm.
Och att alltid välja sanningen.
Mm.
Vad som känns sant.
Det här är några exempel då.
Mm.
Om du vill ha fler exempel. Jag såg att i en tidigare podd pratade om IDG.
Ja, det gjorde vi, just det.
Mm. Internal Development Goals som alltså är ett initiativ bland annat från Ekskäret här då, och som handlar om hur man ska kunna nå FNs klimatmål.
Mm.
Där har man ju plockat fram många olika sådana här mognadsfaktorer. Jag tror att det är 5 olika kategorier och så är det ett visst antal i varje.
Mm.
Så där finns ju också en lista på egenskaper som människor kan behöva för att kunna klara av mänsklighetens problem.
Mm.
Det finns ju förstås acceptans och empati och sådana saker med, men det finns andra saker där också.
Mm, ja, intressant. Bra. Tusen tack Erik för att du kom hit.
Tack Maria, det var ett jättetrevligt samtal och jag har haft en goda varma hunden här i mitt knä.
Det är hennes roll.
Ja.
Det är hon så glad för.
Ja.